Och vi kommer att läsa den text som nu kommer upp på väggen här. Den finns också i sångboken om du vill ha den ännu närmare dig på sidan 1160. Men så här står det i Johannes evangelium. Och då är vi i det 7:e kapitlet och den 40:e versen. Johannes 7, vers 40 och framåt. Några i hopen hörde detta och sade, han måste vara profeten. Några sade, han är Messias. Men andra sade, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids ätt? Vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde. Så blev hopen oeniga om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariserna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariserna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariserna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. Det svarade, är du kanske också från Galileen? Se efter i skriften, så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Så långt Guds ord. Vi ber. Herre, så tackar vi dig för att vi får samla in gåvor till arbetet i församlingen. För att ditt ord ska nås ut. Välsigna varje givare. Herre, vi ber, öppna ditt ord för oss. Hjälp oss att förstå. Gör det levande i oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Som vi hörde förut av Marie så befinner vi oss i det som kallas för sexagesima. Förra söndagen var septuagesima och grovt tänkt eller grovt översatt och räknat så är det 60 dagar till påskdagen. Och det är i tiden för fastan. Liksom. Man börjar att vänja sig med tanken att nu kommer det en period då vi riktar blicken mer mot Gud och mot vad som händer i våra egna liv. Det är ju vad fastan gör med oss, är det tänkt. Och vi kommer in i den här texten. Vi bara dimper ner i mitten av en text. Hela det 7:e kapitlet handlar mer eller mindre om vem han är. Så vad är då själva problemet? Jo, problemet är Jesus, ärligt talat. Det är det som är problemet. Vad ska man göra med honom? Och jag tror att det är en fråga som vi behöver få ställa oss idag också. Vad ska du och jag göra med honom? På ett sätt så dimper han ju ner i våra liv också. Genom sångerna, genom texterna, genom Bibeln. Vad ska vi göra med honom? Jesus är väl en av de få i världen som skulle rankas som högst upp på en lista över de som har influerat mest människor under längst tid i vår värld. Men han är totalt unik på den listan, tror jag. Mig veteligen så finns det väl inte någon annan som platsar på den listan som har sagt om sig själv eller gjort sådana anspråk som han har gjort, att han är Gud. Kanske att en och annan av dem som vill vara på den listan har tänkt tanken: ja, jag är nog så nära en Gud man kan komma. Eller kanske tänkt att jag är en Gud, men inte sagt det. Det som är så speciellt och som gör att hela den här kyrkan på ett sätt, samtidigt som vi står på två ben och vill finnas här, så dimper vi ner med det märkligaste av anspråk. Att vi vill följa och leva med honom som säger de här sakerna om sig själv. Jag och Fadern är ett. Det var Johannes 10 och 30. Johannes 8 och 58. Sannerligen jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Nu snackar vi tusentals år däremellan. Eller som det egentligen står: jag är och jag var innan Abraham blev till. Han tar till sig Guds namn, jag är, och så säger han det om sig själv. Galet, säger någon. Vad ska man göra med en sådan person? För jag sitter och tänker där hemma, när jag funderar över den här texten, så säger jag så här: Emanuel, förstår du? Nej, jag gör inte det. För jag misstänker, hade jag förstått vad det innebär, vem han är, om jag verkligen hade förstått det, då hade jag oftare ställt mig en fråga: vad håller du på med? Alltså, vad gör du, Emanuel? Inte för det att jag tror att jag gör felaktiga saker, utan det hade varit viktigare för mig, och jag hade nog reagerat på ett annat sätt om det hade fått vara viktigare i mitt liv. Jag tror att vi alla står där och stavar på de där frågorna. Ingen av oss är framme. Och den här konflikten, den här oenigheten, gör någonting med folket där. De blir oeniga och de börjar komma med teorier vem han är. Han är profeten. Om man refererar till Elisa som ska komma och Elia som ska komma. Han är Messias. Någon säger i vers 12, och det har vi inte läst än, han är en god man. Alltså inte som en god man, utan han är en god människa. Vi förstår av texten att en del tycker han är en bedragare. Andra säger han är en profet. Och på något ställe, han är besatt. Vad ska de göra och vad ska du och jag göra med Jesus? Anledningen att jag allt som oftast landar i mitt favoritämne Jesus, det är för det första att jag är pastor i en kristen kyrka, och för det andra att jag tror att där ligger nyckeln. Där ligger motivationen och nyckeln för det kristna livet. Där ligger den. Så tänker jag så här: god människa, en god man, den vill jag stryka direkt ifrån listan av alternativ. Men visst var han väl god? Ja, men han var inte bara en god man som jag ser det. För vad är det för något gott i att förleda människor om det är det han gör? För om man bara är en god man, ja, då förleder han ju människor i sina små vinklingar vad han säger om sig själv. Han låtsas som att han är någonting. Vi kommer tillbaka till det där med att låtsas att vara någonting. Ja, men en profet är han väl? Jo, men visst profeterar han. Men mer än så, vi har ett bekymmer. Därför att han profeterar om sig själv. Och kanske mer än en profet är han en uppfyllare av profetior. Alltså, någon som uppfyller det profeterna sa för länge sedan. Han står liksom i andra änden i många av profetierna. När vi talar om unga vuxna så har det varit ett av temana, profetior. Eller kom vi fram till det? Ja, det gjorde vi. Vi kom fram till det. Då hade vi en gång där vi pratade om profetierna om Jesus. Ja, men Emanuel, han är galen. Det borde inse, det borde varenda människa i Trollhättan och Sverige och världen inse att en människa som hävdar och har anspråk på att vara Gud, det är en människa som förleder människor som det inte riktigt står rätt till med. Ja, lite så tänkte, verkade som hans släktingar vid några tillfällen. Han blev för mycket för dem. Så de ville få hem honom. Det är då han säger ord om att om sin far och sin mor, som jag nu tappade ur texten i huvudet. Men de tycker att han börjar bli lite för mycket. Men samtidigt som det där finns, så måste vi också se på sammansättningen av personen. Jesus som en person som kan tala djup visdom, ha en bredd av känslor, fungerar och resonerar, och som folk söker sig till för att få vettiga råd. Nej, inte så galen kanske. Fariserna som de sa, han är besatt. Det svarar han själv på. Då säger han så här: hur kan Satan driva ut Satan? Då faller ju det riket samman. Ja, jag följer med på vad han säger. Men du, Emanuel, var inte så att han visste att han inte var Gud? Att han bedrog människor? Att han lurar dem för att få någon slags vinning av det. Absolut, visst kan det vara så. Det är fullt möjligt. Men när jag börjar fundera kring det där, så tänker jag på, vad vann han på att vara bedragare, om han var bedragare? Vad vann han på det? Ja, han blev ju känd. Men samtidigt visste han väldigt väl om, så väl att han säger det till dem som inte riktigt fattar vad han säger: jag kommer att dö, det här kommer att kosta mig livet. Och han vet hur det kommer att gå till. Så vinsten blir ju en enorm förlust för bedragaren. Vanärad, stort lidande, tortyr och död. Avrättad på ett kors. Och när han hänger där, så sticker de spjutet i hans sida, upp i hans hjärta. Nej, döden lurar man inte. Och sen lyckades han. Han lyckades göra vatten till vin, driva ut onda andar, gå på vatten, uppväcka döda, hela sjuka. Både genom fysisk kontakt, att han la händerna på dem, men också på avstånd. Själv uppstår han från döden, och i apostlagärningarna kan man läsa hur han går genom stängda dörrar. Och än idag, 2000 år senare, så påstår människor att han berör dem. Visst är det komplicerat när man börjar rota i det. Nej, som jag ser det, men det är som jag ser det, så krävs det mer tro till att tro på att han är bedragare än att han skulle vara Messias. Folk var oense om vem han var. Ingen förnekade vad han gjorde. Vad är det med våra ljus i den här kyrkan? Förstår jag varför ni satt så tysta och spända. Tänkte, retar jag upp dem ordentligt, det kanske jag gör. Men ja. Vi pratar alltså om vem Jesus är, om ni kom tillbaka nu till predikan. Det är där vi är. Vad bra att ni såg det med ljuset. Jag lyssnade, jag var på väg från ett uppdrag med sån här församlingshandledning, så jag hade varit uppe i Åmål och så åkte jag neråt. Och så lyssnade jag på en podcast i torsdags som handlade om ledarskap och hur ledarskap, alltså om man ser på det man anser vara lyckade ledarskap. Vad är det som finns där? Vad är det som gör att ledare blir bra ledare? Och då kommer man fram till en specifik punkt. Det är att man lyssnar. Och att man har ett lärande sinne. Den lyckade ledaren inser att produkten, tjänsten, det här var ju utifrån någon slags företagssammanhang, som jag har fört fram, den har en tidsbegränsad livslängd. Och de nya idéerna kommer allt som oftast från nästa generation. Lyssnande och lärande skapar sig en egen bild. Och så läser jag om fariserna. Och jag ser fariserna, så tänker jag, oj vad mycket av vår egen tid jag ser där. Det som jag kan falla i, det som jag kan se i världen, hur vi faller i allmänt sett. Men jag ser raka motsatsen. Jag ser människor som fattar beslut i rädsla. De vet inte vem han är eller vad han gör, men ändå är det de dömer honom för. Sånt sker än idag. Och jag har själv varit skyldig för det där många, många gånger. Det finns folk som vill revidera vår historia. Revidera vad som hände under andra världskriget. Att det inte försiggick någon förföljelse eller förintelseläger. Och allt eftersom de som var överlevde det avlider, ökar utrymmet för de teorierna. För att vittnena har dött av hög ålder. Som tur så fick jag vara med flera gånger och lyssna till de berättelserna. Jag vet i den kyrka jag jobbade tidigare så kom det ofta en man. Och på somrarna så satt jag, och jag satt ofta vid honom. Och jag såg hans tatuering på armen vid kyrkkaffet. Siffrorna från koncentrationslägret. Nu var det ett arbetsläger han var vid. Och påmindes om att även vid kyrkkaffet i en liten stad i Sverige så finns spåren kvar av det som har varit. Så har vi funderingarna såklart, och de rättar sig kanske med tiden, men vem var det som startade kriget i Ukraina? Imorgon är det 3 år sedan. Var det Ryssland eller var det Ukraina, som det sades? Det fick ju tas tillbaka sen. Men inte ens det som händer i kort tid efter det, när det sker, är vi helt överens om vad det var som hände. Vi behöver fortsätta att söka Jesus. Han är nyckeln, han är det levande ordet. Vi behöver en fast punkt. För det är så mycket som är gungfly. Och den kristna kyrkan bär en erfarenhet av att Jesus är Messias. Att han är på riktigt. Att han är en fast hållpunkt. Och jag tror också att du och jag behöver leva med ett lärande sinne. Fariserna sa, det kommer ingen profet ifrån Galileen. Det vet vi ju alla. Bekymret är, var kom Jona ifrån någonstans? En av profeterna i böckerna. Han kom från Galileen. Jesus, var föddes han någonstans? Han föddes i Betlehem. Ja, ja, det är ju helt rätt. Var ligger det? Galileen. Nej, förlåt, tvärtom. Han var i Betlehem. Han föddes i Judén, i Betlehem, precis som de säger att han skulle göra. Eller hur? Han skulle födas i Davids stad. Men det har de ingen koll på att han gjorde. I Betlehem. Kristus kallar oss till frihet. Han kallar oss till att följa honom som är det levande ordet. Och han kallar oss till att lyssna och lära. Vi ber. Herre, tack att vi får öppna ditt ord. Fortsätt att tala till oss. Amen.